Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
De kom fram med den här analysen av honom att han var en passivt aggressiv person som ofta korrelerar med hur mordbrännare är. Att de tar inte direkt konfrontationer utan de sätter eld, står en bit ifrån och tittar på det istället.
Man kan nästan tro att det är film ibland, men det är på riktigt. Och just att man vet att det får sådana konsekvenser som det kommer få. Utan den här infiltrationen så hade man aldrig klarat upp den här brottsligheten.
Vi var ju fast beslutna om att inte sluta leta förrän vi hade hittat honom.
Man lyckades rädda två barn från pågående övergrepp.
Så springer de här misstänkta in i skogen och gör sig av med stort sett alla sina kläder.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Den hämndlystne mordbrännaren del 2, den andra attacken. Det var den 16 juli 2018 som ett radhus stod i ljusan låga i Rotebro utanför Stockholm. En kvinna i 60-årsåldern omkom i branden, en brand som blev mycket komplicerad att utreda orsaken till. Men när brandteknikerna undersökte huset efter eldsvådan kunde de utesluta den ena naturliga förklaringen efter den andra. Till slut återstod bara en möjlighet, branden. Anlagd. En teori som stärktes av att en brandhund med betydligt känsligare luktsinne än teknikernas mätinstrument markerade för brandfarlig vätska i huset. Och tidigt i utredningen dök en mystisk man upp, en man som betett sig så märkligt att han hamnade överst på polisens lista över misstänkta. Jakob van Roy var ansvarig för utredningen i fallet.
Det var ett radhus i Rotebro som hade brunnit ner och att det var en kvinna som hade funnits där i som hade avlidit av skadorna på branden. Och så fick jag en kort redogörelse för vad de hade just då. Och att det fanns en person som var intressant som hade betett sig märkligt.
På vilket sätt var han intressant?
Dels så hade han befunnit sig på brottsplatsen och blivit hörd där. Men sen så hade han även dykt upp på sjukhuset. Och har velat liksom presentera sig som nära släkting. Men när familjen till den avlidna hade dykt upp där så hade de inte, visste inte de vem han var. Och då hade han bara lämnat kort med lite ursäkter.
Mm. Men ni visste att det var han, det var samma person?
Han hade först uppgett falsk identitet på sjukhuset. Men när polisen var där så ville de gå och kolla igen och då uppgav han faktiskt rätt. Och sen sa han att jag måste lämna pengar på bilen och sen så kom inte han tillbaks.
Vad hade han sagt då när han blev hörd på platsen?
Han hade kort beskrivit varför han var där och att det fanns en anknytning till radhuset som hade brunnit. Att han kände en som jobbade där. Så då blev han ju också intressant.
Ja, den misstänkte mannen fanns alltså på brandplatsen när brandkår och polis anlände. Och hans förklaring till varför höll inte ihop. Han sa att han skulle ge saker till sin flickvän som jobbade som personlig assistent till dottern i huset. Men flickvännen var ju inte där eftersom familjen var bortrest. Den kvinna som avled passade huset under familjens semester. Och sen blev det ännu konstigare alltså när han begav sig till sjukhuset och sa sig vara släkt med offret för att sen sticka därifrån när de riktiga släktingarna dök upp. Han hördes av polis både på brandplatsen och på sjukhuset och på båda ställena uppgav han sitt riktiga namn. Visserligen undersöktes andra möjliga misstänkta, men den här mannen var mest intressant för utredningen. Men han togs inte in på förhör. Jakob van Roy beslutade att spana på mannen för att försöka få fram mer och åklagaren godkände hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning. Och i spaningarna växte bilden av en märklig man. Han var anställd som flygvärd på SAS, men där pågick en utredning mot honom efter att han vandaliserat flygplan med klotter. Jävla hora hade han till exempel skrivit i kabinen på ett plan. klotter som tydligen gjorts efter gräl med flickvännen. Något som hände hela tiden. Förhållandet var minst sagt hetsigt. Och vid tiden för mordbranden hade han dessutom blivit utkastad från hennes hem och bodde i sin bil. Och för att provocera fram någon slags reaktion tog utredarna in hans flickvän till förhör. Inte så mycket för att höra henne utan för att se hur han och om han reagerade. Och det gjorde han. När hon ringde och berättade att hon blivit förhörd och att polisen misstänkte honom så skrek han, då drar jag. Märklig reaktion från en oskyldig men en rimlig från en skyldig. Men trots spaningarna, trots förhören med flickvännen så fick utredarna inte fram något avgörande, något som otvetydigt pekade mot att det var han som anlagt branden i radhuset. Det gick ett par veckor, förhållandet med flickvännen lugnade ner sig och han fick flytta in igen. Det är då det händer en gång till.
Fröken, hörde mig?
Ja, jag hör dig.
Vad är det som har hänt? Vad sa du?
Jag ringer.
Var? Var ska du nå någonstans?
Jag ringer.
Den som ringer är en äldre kvinna som har vaknat upp av att det brinner i hennes vardagsrum. Det är den 2 augusti 2018, 2 veckor efter branden i radhuset, när det här larmet kommer in, larm om ännu en brand. I en lägenhet inte långt från platsen för den första branden, inte nog med det. Det är i samma hus som flickvännen bor. Utredningsledare Jakob van Roy blir förstås misstänksam när han får höra om den nya branden.
Min första tanke är att nu har han gjort något hemskt mot sin flickvän. För att det är samma adress där hon bor. Jag får tag på patrullen som har varit där. Det är en grannlägenhet. De presenterar för mig att nej, men det här är inte en mordbrand. Hon som bor där är rökare. Ytterdörren har varit låst. Vi fick bryta oss in. Så att allt det de säger till mig pekar på att nej, men det här är inte en mordbrand. Så att jag kollar ändå med åklagaren. Vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra? Och vi kommer fram till att nej, men vi får lita på patrullen som varit där. Och dessutom har de lämnat när jag liksom redan får tag på dem.
Nej, beskedet från patrullen som varit på plats är att ingenting verkar konstigt. Ingenting tyder på att branden var anlagd. Ytterdörren var låst från insidan. Branden hade startat i vardagsrummet och kvinnan som bodde i lägenhet var storrökare. Så allt tydde på att hon på något sätt själv orsakat branden i sin rökhörna i soffan, glömt en fimp eller något. Ingen hade blivit skadad så patrullen hade tackat för sig och lämnat platsen. Men Jakob van Roy tyckte inte att det hängde ihop. Ännu en brand på ett ställe flygvärdens flickvän befann sig. Lite för mycket slump, tyckte han.
Jag kan inte riktigt släppa det, så att jag vill ändå försöka. Så jag kontaktar brandmän eller brandbefälet som har varit på plats. Det har kanske gått en vecka, jag kommer inte ihåg riktigt. Men får en helt annan bild från honom egentligen. Att hennes ytterdörr var låst, men balkongdörren var öppen. För det var därifrån vi tog ut den här. Den stod på glänt. Och helt plötsligt då finns det ju faktiskt en ingångsväg.
Och det här är på markplan?
Det är på markplan. Och grannlägenheten där misstänkt och hennes flickvän bodde var också på markplan. Så det var lägenheten precis bredvid varandra. Och då hade vi ju i den andra utredningen ungefär kommit fram hur han hade tagit sig in i radhuset via ett öppet fönster. Så det liknade moduset väldigt mycket. Så att, som tur var så hade de tagit massa bilder på hur det såg ut där. Så då fick jag det här brandbefälet. Åklagaren som vi möttes upp gick igenom alla bilder, gick igenom hur det hade liksom gått till med att det fanns faktiskt en ingångsväg in i, vi hämtade hem larmsamtalet från hon som bodde där. Och då kom vi fram till att det här kan nog faktiskt vara anlagt, vi får nog göra omtag här.
Ja, det visade sig faktiskt att branden kunde ha varit anlagd. Att någon kunde gått in genom den öppna altandörren och sen tänt eld i vardagsrummet. Precis så som man misstänkte att det hade gått till i radhuset för 2 veckor sedan. Men med den skillnaden att den kvinnan inte kunde ta sig ut och brann inne. Men precis som i radhusbranden kunde alla naturliga förklaringar uteslutas. Antingen var det så att branden börjat i en askkopp som man först trodde, eller så var den anlagd. Så nu togs hunden in igen. Brandhunden som markerat för brandfarliga vätskor i den första branden. Hunden som kunde klargöra om någon anlagt den.
När vi då tog omtaget, då var hela lägenheten renoverad. På själva brottsplatsen fanns det ingenting kvar.
Nej.
Men möblerna som hade brunnit hade sånt affektionsvärde för henne. Så det hade de plastat in. Det var ju en framgångsfaktor. De hade plastat in alla de sakerna. Så alla hennes möbler sånt stod på ett förråd inplastade. Och där fick hunden nosa. Och den markerade på vissa specifika platser som gör att tekniker kunde komma fram till att det hade använts brandfarlig vätska i den här branden också.
Ja, den andra branden visade sig också vara anlagd och nu blev det för mycket. 2 bränder i närheten av varandra, nära i tid. 2 bränder med stora likheter. 2 bränder i hus som flickvännen hade anknytning till. 2 bränder där flygvärden var i närheten. Nej, nu gick det inte att bara spana på den misstänkte mannen längre. Nu måste han in.
Samtidigt så bestämde vi oss också då för att det är för farligt att ha honom ute som misstänkt. För att då blev han även misstänkt för inte bara grov mordbrand i det första läget. Utan då började vi diskutera, kan det här även vara ett mord? Och då kunde vi inte ha honom ute, så att han blev gripen någon vecka efter. När vi har kommit fram till att det här är nog en mordbrand, han är för farlig, så då tog vi honom direkt.
Men han fanns inte att hämta hos flickvännen dit han fått flytta tillbaka till efter första branden. Nej, nu hade det blivit konflikt igen och han hade återigen blivit utslängd. Också en märklig omständighet. Första gången han blev utslängd brinner det i radhuset där flickvännen jobbar. Andra gången, ja, då är det flickvännens grannlägenhet som eldhärjas. En slump? Nej, knappast, tror Jakob van Roy. Så flygvärden plockas in och delges i första hand misstanke om mordbrand gällande radhusbranden. Utredningen om brand 2 är inte riktigt klar än, så den misstanken formuleras inte förrän senare.
Han blir delgiven både mord och grov mordbrand i det första ärendet, för det var det han som var misstänkt för då. Och han har väl en ganska lång och detaljerad historia vad han har gjort den här kvällen. Och jag som förhör honom då, han vet ju inte om att jag har kartlagt honom i 3-4 veckor. Så att jag vet ju allt om honom egentligen. Och hans historia stämmer ju inte riktigt. Men jag låter honom beskriva den egentligen.
Vad fick du för intryck av honom?
Han var en väldigt trevlig person och svarade på frågor. Och lite som hans flickvän säger, väldigt, väldigt mjuk och inte alls konfrontativ överhuvudtaget.
Och den här nya branden väcker förstås uppmärksamhet i media. Så här lät det i Efterlyst.
Ja, den minnesgode tittaren kan ju se att det här fallet som påpekas här har stora likheter med ett annat fall som vi rapporterat om, en brand i Rotebro där 58-åriga Sakina omkom. Där sitter nu en man häktad misstänkt för mordbrand. Och nu tror polisen att det kan vara samma man i båda fallen. En man som alltså försöker bränna inne äldre kvinnor.
Nu går utredningen in i ett nytt skede. Den tekniska undersökningen är klar. Spaningarna är klara. Nu återstår förhören. Försöken att få flygvärden att antingen göra bort sig eller erkänna. Och mycket av det han säger stämmer helt enkelt inte. Efter det första inslaget Efterlyst hade polisen fått tag i drönarbilder på branden. Bilder tagna av en granne till det drabbade huset som såg Efterlyst. Bilder som han tagit och som visade att flygvärdens egen berättelse från brandplatsen helt enkelt inte stämde.
Det var ju en som bodde i närheten som hade en drönare. Han jobbade på Viasat tror jag, och hade en sån här jättefin drönare med 4K-kamera på. Och när vi fick in den filmen sen, då såg man ju att han hade varit där längre stund än vad han sa och lite såna här saker. Så att om man ser honom på drönarbilderna, att han är där med sin bil innan och sådär.
En annan detalj som heller inte stämmer är visade sig vitrinskåpet i den första branden. Det här skåpet som flygvärden säger sig ha sett genom fönstret, hur det faller ner över golvet.
Han går runt på baksidan och tittar in i vardagsrummet och beskriver exakt vad han ser. Men det är inte första förhöret, utan det kommer senare. Men det vi kunde bevisa var ju att gardiner och allting var föredraget. Så att han kunde inte ha tittat in där. Och han hade ju ganska detaljerade hur branden hade startat. Och så beskrev han massa andra saker som inte hade hänt. Bland annat ett vitrinskåp som hade ramlat och sådana saker. För det var ju rena fantasier kunde vi komma fram till, som till exempel ett vitrinskåp som faller. Då har du beskrivit liksom väldigt med detaljer vad som händer. Och så kan jag bevisa att nej, men när vi kommer dit så står det fortfarande upp. Och hur kan det gå till? Att varför har du sån? Ja, nej, det är så jag kommer ihåg det, var hans svar då.
Och så är det en sak till. Soptunnan vid första branden. En soptunna där det började brinna. En soptunna ingen utanför utredningen känner till. Utom flygvärden visade sig.
För det finns ju en annan omständighet i den första branden, är att det finns en andra brandhärd. Att det har brunnit i en soptunna ganska långt ifrån där den ursprungliga branden har startat. Och den vet ju ingen om egentligen, förutom brandmännen och vi. Så när jag ställer frågan, har du rört någonting annat här? Fanns det någonting annat? Och då säger han ju direkt, ja, jag har slängt en drickaflaska i ett grönt sopkärl. Och det är det sopkärlet som har brunnit. Så han vet ju också om det. Så han är ju rädd för att hans DNA och fingrar ska finnas på den här.
Och så där håller du på. På punkt efter punkt kan Jakob van Roy visa att förklaringarna och beskrivningarna inte stämmer. Ändå håller flygvärden fast vid sin version. Men det är ingenting som får Jakob van Roy att börja tvivla.
Nej, snarare tvärtom egentligen. Att han är komplicerad, och det som är väl att funderingarna kommer väl om varför har han gjort det här? För det är svårt att förstå. Mm. Men snarare att det stärks nog mer på att han har gjort det.
Ja, Jakob van Roy inser att han har med en väldigt komplicerad person att göra. För att få stöd och hjälp vänder han sig till gärningsmannaprofilgruppen på polisens nationella operativa avdelning.
Eftersom han betedde sig så här i förhör, så vill jag få reda på om de hade några tips för mig hur jag ska förhöra honom. Eftersom han var lite annorlunda mot andra förhörspersoner jag haft. Och de blev väldigt intresserade av just det här ärendet. Så de tog in hela sin grupp, både med beteendevetare, rättsläkare och allting. Men jag och beteendevetaren hade väl mest dialog, kan man säga. Och hon lyssnade också igenom alla andra förhören, och de kom fram med den här analysen av honom att han var en passivt aggressiv person som ofta korrelerar med hur mordbrännare är. Att de tar inte direkt konfrontationer, utan de sätter eld, står en bit ifrån och tittar på det istället.
Fem förhör blir det. Fem förhör där Jakob van Roy lyssnar. Men så kommer det sjätte förhöret. Ett förhör där han byter taktik.
Då har vi samlat ihop ganska mycket, och han har fått snärja in sig i rätt många historier. Så då bestämmer jag mig för att nu ska jag konfrontera honom med allt vi har. För att liksom han och hans försvarare ska liksom känna att, men nu måste vi nog förklara. För det fanns så pass mycket bevis mot honom då. Så att jag hade tagit med, inte bara sitt och sa, utan jag hade tagit med all bevisning jag hade. Visade den samtidigt som jag höll förhör. Och det blev väldigt överväldigande för honom. Och han kunde inte svara. Och jag tyckte väl att han blev ganska stressad. Men han blev inte konfrontativ på något sätt. Utan jag tror vi höll på 1,5-2 timmar ändå. Och vi avslutade förhöret med att ja, vi kommer väl ingen längre än så.
Så här lät det bland annat i förhöret.
Så jag frågar igen, är den här historien som du har pratat om,
yeah.
Du håller fast vid den?
Yes.
För den stämmer inte.
Uh-huh.
Men, och det är ändå objektiv bevisning. Det är inte någon som har sagt eller som har sett, utan den går ju liksom inte att ta bort.
Ja, yeah, men jag håller fast vid det jag sagt.
Och då frågar, varför gör du det?
Ja, för det jag har pratat om och det jag har sagt, den sanningen som ligger till liksom.
Trots att förhöret var rätt tufft blev inte flygvärden upprörd, snarare tvärtom.
Ja, det är ju en sak vad som har hänt, men hon har gjort med sin telefon. Men när du kommer hit, du letar efter henne.
Ja.
Försöker du kontakta henne?
Nej, det vet jag inte.
Ja, jag kan ju säga på telefonlistor och sånt att du inte gör det.
Ja, men då gör jag väl inte det.
Och frågan är varför du inte gör det?
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt.
För du letar ju efter henne?
Ja.
Men du försöker inte kontakta henne?
Nej.
Så du försöker inte kontakta när jag är utanför och så vidare, utan
nej.
Du går i bilen och går fram till huset och kikar in?
Yes.
Du ler nu?
Ja.
Varför gör du det?
Jag tycker det var roligt.
Vad är det som är roligt?
Nej, själva den här situationen.
Vilken situation? Att jag sitter och frågar så här eller?
Alltså att du frågar om varför jag inte tar kontakt, jag tycker det var roligt.
Och du fattar inte vad det är som är roligt?
Nej, jag vet, men det är min humor i det.
Det framkommer också att flygvärden följt rapporteringen i Efterlyst.
När det börjar brinna här på utevägen så finns det en kille som bor lite längre bort som jobbar med film och sånt.
Ja, drönarfilm,
ja. Ja, vad har du?
Jag såg på Efterlyst.
Får du kolla på Efterlyst?
Ja.
Okej. Okay. Ja, vi har fått tag på honom i alla fall. Okay. Fått hela filmen.
Ja.
Nej, han viker sig inte, flygvärden. Han visar inga känslor, han blir inte pressad. I alla fall inte där och då. Men när han kommer tillbaka till cellen, ja, då lever han ut sin aggressivitet. Han slår sönder sin cell.
Så det liksom följde hans mönster att han var nog ganska arg på mig, men visade det inte, utan tog ut det över sin... Han slog sönder fönstret, han hade sönder någon toalett, tror jag. Några termosam som han fick ha i sitt rum och sådär.
Och det stärkte din bild av han som honom som person, att han gav utlopp för sin aggression efter att någonting hade hänt?
Ja, att hans aggressiva beteende kom mot saker och mot annat. Och det gick ju i linje med vad de här beteendevetarna sa, att han var en passivt aggressiv person.
Så kommer då åtalet. Det finns inga tekniska bevis för att det faktiskt är flygvärden som startat de två bränderna, så det blir en uteslutningsbevisning. En indiciekedja som går ut på att det inte finns någon annan förklaring till det som har hänt. Alla andra alternativ är uteslutna och då återstår bara en sak. Det är flygvärden som är skyldig.
Bevisläget tyckte ju både jag och åklagaren att det var starkt på ett annorlunda sätt. Åklagaren hade inte bestämt sig förrän ganska sent i utredningen egentligen. För att vi fick lägga upp det som att vi fick köra uteslutningsbevisning egentligen, både på mordbränderna och på hans misstanke. Så att vi läste de domarna som finns i Sverige på det. Vad tycker tingsrätter och hovrätter om en sån här bevisning? Vad är det de behöver? Och så satte vi upp de punkterna och så tittade vi igenom bevisningen. Har vi allting som de tycker krävs? Och då tyckte vi att vi hade det med råge. Att kunna bevisa det här, att har gärningsmannen haft möjlighet att göra det? Finns det någon annan gärningsman? Finns det ett motiv? Det var väl så vi ställde upp även dragningen i rätten.
Om uteslutningsmetoden menar du att det fanns ingen annan som kunde ha gjort det här? Det fanns ingen annan som hade motiv och det fanns ingen annan som hade varit på platserna båda gångerna och sådär?
Precis.
Men uteslutningsmetoden gällde inte bara den misstänkte, utan också bränderna som sådana. Där fanns ju inte heller några totala bevis på att de var anlagda.
Och det komplicerade ju med mordbränder då, att vi var ju tvungna att göra samma sak med brandorsaken. Att det är inte el, det är inte någon olycka, det är inte någon självantändning och såna här saker.
Och då finns det bara en möjlighet kvar?
Ja, mordbrand och att det är den här personen som har gjort det.
Det blir fällande dom, både i tingsrätt och hovrätten. Flygvärden döms för mordbrand och vållande till annans död i första branden, grov mordbrand och försök till mord i den andra. Straffet blir 14 års fängelse. Det här var ju en utredning som var väldigt svår och fanns väldigt mycket hinder i det här och svårigheter som ni skulle övervinna. Så att efteråt när han ändå blir dömd, och det blir inte riktigt den dom du hade hoppats på, men han blir ändå dömd. Blir ju ändå någon slags liksom erkännande till er utredning att ni gjorde en bra utredning.
Mm. Och det tycker man, om man läser hovrätten, så kommer de ju fram till att utredningen står på egna ben, oavsett hans konstiga beteende, hans konstiga sätt att svara på frågor och hans beskrivning. Så att de tycker att oavsett vad han säger så har vi bevisat det här. Ja, det känns som att de tycker att utredningen är väldigt väl genomförd.
Men eftersom det där avgörande beviset saknades, så hade Jakob Faroj kanske ett litet frö av osäkerhet.
Ja, absolut. Så är det ju. Eftersom man inte erkänner, så det är ju klart att man under tiden här undrar, är det verkligen så här? Mycket som tyder på det, men har vi kommit hela vägen? Och vi presenterar vad vi har kommit fram till, och så får de som är duktiga på det här bestämma om det är så eller inte. Så tvivlar har jag gjort, men jag håller nog med både tingsrätt och hovrätt att det finns ingen annan som kan ha gjort det här.
En sak blev aldrig helt klargjord. En sak kan fortfarande gnaga, nämligen motivet. Eftersom det inte kom något erkännande, kom det heller aldrig något klart motiv.
Ja, och eftersom han inte har erkänt och hävdar att det inte är han, så är det ju väldigt svårt. Men det vi kom fram till, det motivet kan jag ändå förstå, även om det är väldigt, väldigt konstigt. Och jag tror att det kan finnas flera lager av motiv i det här. Att grundmotivet är, som vi presenterade, var väl att han ville skapa en allvarlig händelse för att få bli tillsammans med sin tjej igen. Och lite som vi resonerade, om man är ett par, man grälar väldigt mycket och så skadar sig ens barn, då blir man ju som en team igen och åker till sjukhuset med barnet, och så slutar bråken. Det var lite så vi såg på det, men jag tror att eftersom han ändå hämnades på saker för bråken man såg i flygplanen, så kan det även att han har eldat ner för att skada henne eller för att göra henne ledsen. Jag tror att det kan finnas ett sånt lager i det hela också, att det är liksom ett hämndmotiv på något sätt.
En passiv aggressivitet, ett sätt att skrämmas eller någon skruvad form av hämnd, det får vi aldrig veta. Och för kvinnan i huset spelar det ingen roll, hon fick betala med sitt liv ändå. Och för de anhöriga till henne är kanske det värsta att mordbrännaren helt enkelt inte brydde sig. Han bara tände på. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av